Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag träffar vi igen Håkan Järvå som i ett tidigare avsnitt var med för att prata om hur radikalisering går till. Men som idag är med för att berätta sin personliga historia av att ha levt i en sekt. Välkommen Håkan.
Ja, tack.
Och som jag sa, du är med oss idag för att berätta om din egen historia kring det här med att leva i en sekt. Du får gärna börja med, ja, vilken sekt var det och hur hamnade du där?
Ja, precis. Ja, när jag var 20 år när jag blev rekryterad till Scientologikyrkans, om man kallar det för kyrka, jag skulle inte kalla det för det, men det är mer en terapisekt skulle jag säga. Men det visste jag inte då. Men i alla fall, jag var 20 år och gick snabbt med i scientologerna då. Och det var ju en omvälvande upplevelse till en början kan man väl säga. Så det var väldigt, det som det brukar vara, det var en väldigt positiv kick man fick i början. Det som, man blir hög så.
Den här värvningen, hur gick den till?
Ja, för mig, det var en sån klassiskt för, på den tiden för scientologerna. De hade ju så folk som stod utanför deras lokal i Göteborg då, eller ja, det var ju Göteborg jag blev rekryterad. De stod utanför där och bara ruttade in folk in för att göra test, och så skulle man få testet utvärderat, och då var det en försäljare som satt och sålde kurser till folk då. Och det, alltså jag hade ju ingen aning om vilka de var. Folk i Göteborg hade ju blivit vaccinerade mot det här så att säga. De undvek ju att gå på den där gatan liksom, för de visste ju att de blev antastade mer eller mindre av alla av de här killarna som stod och ruttade in folk. Det kallas för body routing, alltså kroppsruttning, om man ska översätta det. Det är liksom, det är helt krasst bara att man bara ska rutta in folk för att göra test så. Så att, men jag visste ju inte vilka de var, så att jag blev ju ganska snabbt indragen i det här innan någon hann varna mig så att säga. Mm.
Och vad var det som liksom som lockade?
Ja, det var ju, det var flera saker samtidigt skulle jag säga. Jag var ju nyinflyttad i Göteborg då, så att jag hade ju ingen gemenskap med någon alls då till en början. Det här var redan första veckan som jag hade flyttat ner dit. Så att det var ju, och de var väldigt trevliga alla, och jag fick enormt mycket uppmärksamhet till en början så också. Det var som man upplevde så, wow, är jag så här fantastisk? Alla tyckte man var så fantastisk bara för att man var där. Mm. Jag började inte göra något så. Och jag var inte van att få så mycket uppmärksamhet faktiskt. Och det var ju en sårbarhet skulle jag säga. Att man, det blir som en kick. Alltså moonrörelsen kallar det för love bombing. Och det är väl en ganska bra beskrivning. Man blir liksom överröst med uppmärksamhet och kärlek och... Och sen var det ju flera andra saker också. Det var ju, kurserna gav ju ett löfte om att man skulle förbättra saker som, ja, när man är 20 år, man har ju inte så mycket erfarenheter. Och har man ingen riktigt klar kurs i livet då, så är det lätt att liksom köpa den här typen av förklaringar, tror jag, på hur saker och ting funkar. Och jag var ju intresserad av att förstå hur människor funkar, liksom, och andlighet och den typen. Alltså det här var ju 1980 då, så att det var ju fortfarande i svallvågorna efter den här. Det var ju mycket så här österländsk, vad ska man säga, filosofi som var i omlopp, och Bhagavan och Hare Krishna och meditation. Och den där typen av idéer fanns i omlopp väldigt mycket då. Nu är det inte så mycket, tycker jag. Det är andra saker som rör sig. Men då var det väldigt populärt med sånt. Så att jag var ju lite inne på det. Och så att det liksom hokade in i mitt intresse som jag hade redan då. Och sen var det väldigt mycket så här science fiction-inslag. Och jag är lite svag för science fiction fortfarande. Då. Så att det var ju liksom... Det var ett äventyrspänning. Så va? Det var mycket... Tänker jag, det är just att man erbjuds ett äventyr, någonting annat än den här tråkiga svenssonlivet som man absolut inte ville vara en del av då när man är ung. Liksom.
Mm.
Men det är ju sista, jag vill i alla fall, Vove Villa Volvo typ så. Så det var inte det man ville ha, man ville ha ett spänning och äventyr och sådär. Så det blev... Det var det erbjudandet. Så att det var ju många så här samverkande grejer som gjorde att jag jättesnabbt blev engagerad i det här.
Mm. Den här radikaliseringsprocessen sen, liksom hur du, alltså då har du dragits in och lockas och så. Men du pratade ju i förra intervjun om att sen börjar man få göra saker som gör att man committar på ett annat sätt till sekten eller rörelsen. Liksom.
Ja, det var ju... Det var ju också väldigt snabbt så här, man blev ju inringd, man pushad att liksom vara där jämt, all sin lediga tid så. Och hjälpa till, gå på kurs och även börja rekrytera andra så. Va? Så att man blev ju väldigt snabbt engagerad all sin lediga tid, och det var verkligen sånt som uppmuntrades och hyllades, folk som jobbade där och folk som ägnade all sin tid åt det här att frälsa världen då, eller vad man ska kalla det. Är inte så man säger då, men man ska cleara världen, men det är bara ett annat ord för att frälsa typ så, vad det är egentligen. Så det ja, nej, men man, och sen också den här isoleringen, det blir ju dubbelt, dels så en, när folk får veta att man har blivit indragen i det här, så blir det den här aggressiva övertalande från ens vänner. Det var inte alls, när jag började prata om det här aningslöst och tänkte att ja, men det här är ju fantastiskt, det här måste ni få ta del av, så möttes jag av misstänksamhet och liksom, och fan, är du dum i huvudet typ så, och då skapas ju direkt det här avståndet så. Och sen så blir det ju också när man sugs in i det här att man ska vara där jämt. Att man får inga andra intryck till slut. Utan det här blir ju hela ens liv så.
Men hur lång tid tog det innan du började berätta om det här för gamla vänner och familj och så?
Ja, eftersom jag hade ju precis flyttat ner då, så tog det ju några veckor då, innan jag var tillbaks i Västerås som jag kom ifrån då, och så började prata om det här då. Och då var jag redan såld så att säga. Det
var för sent.
Det var lite sent, ja. Jag var verkligen så här... Och just den här, när man säger någonting så här, hade man kanske sagt det på ett annat sätt, det är det jag också vill förmedla, liksom, när ens barn eller någon, om man nu upptäcker att ens barn har dratts in i något sånt här, så ska man, just den här, man måste fatta den här känslan som jag bar, jag var frälst, jag var liksom, det här är fantastiskt, och så kommer någon att trampa på det så där, då tappar man ju snabbt intresset av att lyssna på den andra. Liksom. Då tycker man, den fattar ju ingenting. Och det gör den ju inte. Den andra fattar ju inte att man mår bra. Liksom. Det är ju den känslan som man måste först faktiskt bekräfta och förstå. För annars så blir det ju bara ett snabbt ett avstånd till omgivningen. Så.
Hur lång tid tror du hade varit alltså när hade varit ett bra läge för dig att prata med dina gamla vänner och fortfarande vara mottaglig för det de sa?
Ja, efter första dagen.
Det gick så fort.
Ja, jag tror att men det kanske efter första kursen. Jag var ju inte väldigt snabbt så där. Det ska man liksom motverka det här med normala metoder, så måste man göra det blixtsnabbt innan liksom den här, för det är ju som att bli kär liksom, det är ju någon mekanism, det har man inte riktigt kontroll över egentligen. Det bara kickar in och det händer ju massa saker som gör att man är inte mottaglig för man får ju det här filtret framför ögonen och så allt är bara rosenrött, och alla som vill förstöra det, de är ju dumma i huvudet, tycker man ju så.
Men det här att de ville ha all din tid då, det fanns ingen lust hos dig att, men jag vill ju hinna göra något annat, eller jag kom ju till Göteborg av något skäl eller så?
Ja, det passade ju bra då. Jag hade ju inget annat som drog eller lockade eller annat. Och anledningen till att jag var i Göteborg för att jag skulle göra min vapenfria militärtjänst. Så att jag var liksom det var ju inget kall som jag hade. Det var något som jag var tvungen att liksom ta mig igenom. Sådär. Så att det passade ju bra med att det fyllde min tid direkt så. Det är nog knepigare om man har andra intressen sådär. Då kan det ta längre tid så.
Ja, precis. Om man liksom känner att nu vill jag faktiskt, eller nu måste jag gå till mitt jobb eller någonting. Jag kan inte vara hos er nu.
Nej, men precis. Och det var ju så också. Det var ju liksom på dagtid så var jag tvungen att vara på där jag jobbade då. Men sen, och det gick ju liksom inte. Där har man ju ändå liksom lätt att motivera att man inte kommer. Men sen är det svårt att stå emot övertalning. Så det var ju så. Jag var ju där på kvällstid varenda kväll i veckan så.
Då i början var det, då ville du gärna vara där. Det var inte så att du kände tvång då, utan då var det av lust liksom.
Ja, absolut. Det var ju, och hade haft andra intressen då, så hade ju, det är ju då de här mekanismerna slår in, där man liksom möts av påverkansförsök för att göra någonting annat så att säga. Men det är ju, har man köpt idén om att det här är liksom, det här är sättet vi ska rädda världen, och det finns ju inget annat som är viktigare än det. Har man liksom köpt den idén, så då finns det inga argument man kan sätta emot egentligen. Va?
När den här värnplikten var slut, hur såg det ut då? För då hade du inget annat. Då var det ju bara, då var du helt tillgänglig liksom.
Ja, och då hade de ju redan lyckats värva mig för att börja jobba där då. Så då blev det ju verkligen på heltid. Så det var ju liksom 7 på morgon, 10 på kvällen som jag var där.
Oj.
7 dagar i veckan typ.
Och hur var det livet då?
Ja, det var ju, fick jag ju problem med för ekonomi då, för att jag hade ju inget liksom, det var ju ingen lön direkt man fick. Det var typ 100 spänn i veckan som man kunde få, möjligen så fick pengar. Så man var ju tvungen att försörjas på något sätt, och det blev ju lite så här knepigt.
Hur gör man det? Om man är där mellan 7 och 10?
Ja, precis. Men det var ju många som då hade såna här nattjobb på GP då. Det var ju klassiskt. De flesta som hade varit där ett tag hade ju lyckats få skaffa sig sånt jobb på GP. Som man, de sov 3 timmar och så tillbaks och jobba. Så det var, ja. Men jag började bära ut tidningar också. Det är en sån grej som funkar. Så jag hade flera distrikt och sen lite annat sådär. Men det var ju, det var inte helt lätt då.
Det bygger inte på att man är hyfsat ung och stark.
Ja, precis. Så är det. Ja, Men de sliter ju ut sin personal, det kan man ju säga. Det är verkligen så här utbrändhet. Nej, men det är verkligen så. Människor är verkligen så förbrukningsvara i de här organisationerna. Om man inte fixar det, då åker man ut. Liksom. Det finns ingen så här personalhälsovård eller något, utan det är skärpt.
Men är det också ett hot då som får en att göra sina plikter? Att man vet att man är en oduglig om man inte klarar det?
Ja, det finns ju en hel liksom ideologi kring det här, just att du är en andlig varelse. Allt det här trötthet, sånt, det är bara liksom kroppsliga grejer. Och du har levt i miljarder år egentligen, och du kan och vet allt redan egentligen. Du har bara glömt bort det, och det är bara... Det är liksom att uttrycka att man är trött eller sånt där, det är bara tecken på svaghet. Så. Och det är förbjudet. Eller förbjudet är fel ord. Det är bara då visar man att man inte duger. Liksom. Mm. Och man vill ju visa att man är duger. Man har ju någon idé om att man ska vara... För den har man ju fått från början, att man ska vara... Du är en fantastisk duglig människa. Du tillhör eliten på den här planeten. Och det vill man ju leva upp till, den här bilden som man hade fått då. Så man gör ju det utifrån att man, vad ska man säga, man försöker leva upp till bilden som man har anammat, så om vem man är.
Hur såg vänskaperna ut då med de som var liksom, om man säger, på din nivå i den här rörelsen, alltså hierarkiskt? Hur var er vänskap?
Jo, men till en början så var det ju väldigt så här... Det var en väldigt god, trevlig gemenskap. Mycket skratt och sådär. Det kan man, måste man ändå säga. Det är i alla fall de första åren. Det tog nog 3 år innan det började bli liksom... Eller 2 år skulle jag säga. Eller jag jobbade ett... Jag var liksom public, som det heter, 1 år då när jag gjorde min militärtjänst. Sen jobbade jag 1 år drygt innan det började bli jobbigt då, kan man säga. Men fram tills dess så var det en väldigt trevlig gemenskap, ska jag säga. Men sen kom det liksom en... Ja, det var en utrensning. Det var som en utrensning av oönskade personer i organisationen, så... Som jag drabbades av då. Och för att jag råkade jobba på en avdelning som var... vad ska man säga? Det var en intern maktkamp mellan 2 av de här stora avdelningarna inom organisationen. Då. Och den avdelningen där jag jobbade då. Det här hade ju ingen aning om då, men det fick jag veta sen. Men den avdelningen som jag tillhörde då förlorade ju den här maktkampen då, kan man säga. Så att vi blev alla i Europa som jobbade där, och det var ju ett par hundra människor, blev nedkallade till Köpenhamn. Och det här var i början av 83. Och vi skulle då hanteras, som det heter på scientologiska. Vi skulle liksom... erkänna våra brott och synder, och för att vi hade varit med i våran avdelning ansågs kriminell, och alla som var med jobbade där var kriminella då, typ i scientologernas ögon då. Så då skulle vi erkänna våra brott, och vi skulle liksom, det var ju slavarbete så. Och det där ställde man ju upp på då också till en början, men sen... Jag gjorde ju misstaget att protestera, för jag hade jobbat 1 år och jag hade inte lyckats göra någonting som jag tyckte var kriminellt. Så jag tyckte att, vad fan håller ni på med? Och det skulle jag aldrig ha gjort, för då blev jag ju genast nedslagen i skorna. Jag blev inkallad i ett rum med 3 missionärer med uniform. Så när de jobbar på den högsta... det kallas Sea Org, sjöorganisationen, så bär ju alla uniform med massa liksom här, vad heter det, lorgnetter, och man, det är ju också lite skräckinjagande så, och man har väldigt respekt för dem. Och de stod där och skrek på mig och bara anklagade mig för att vara jag kommer inte ihåg vad de anklagade mig för exakt, men det var känslan jag hade när jag till slut bara bröt ihop. Och liksom, jag fick den här insikten av att jag är faktiskt en usel människa då. Mm. Och jag tror, det är ju den där, ni vet, vad heter den här fraud, imposter syndrome, eller det är just det att man, jag tror att de flesta människor bär någon slags idé om att egentligen göra en bluff på något sätt, va? Och det var den som jag då högg tag i. De har rätt, jag är en bluff.
Mm.
Och insåg hur usel jag varit hela mitt liv. Och det var, jag bröts totalt ner helt enkelt. Jag var bara en liten våt fläck när jag gick ut därifrån. Och sen skickades jag in i deras arbetsläger då, där i Köpenhamn då. Vilket är, alltså, man får bo på deras hotell i källaren. Man får inte umgås med några andra utanför. Man måste springa vart man än tar sig. Och man ägnar hela dygnet åt, och ja, från morgon 7 till 10 på kvällen, åt att liksom renovera deras fastigheter i centrala Köpenhamn då. Och sen det är ju inte inhägnat, så, men det är ju ett mentalt fängelse. Mm. För det värsta som kan hända en är ju att bli utesluten. Liksom det. Så det är ju inget val man har. På tal om det är en sån här sak som jag tänker, man ofta, när man pratar om människors fria val så här, så tycker jag människor missar hela tiden att vad händer om man inte gör det här. Liksom. Mm. Det är ju oftast det som driver ens val i såna här situationer. Det är ju inte det att man önskar det här som man gör, utan man vill undvika det där straffet som finns där i andra änden. Så.
Men om någon hade kommit då och försökt liksom, någon utifrån, fångat upp dig där och sagt, du är, kom hem igen, liksom, du är inte det här. Hade du varit mottaglig då, tror du, eller var just den här nedbrytningen sån att du kände att det här är mitt enda sätt att duga igen?
Ja, jo, men så. Jag hade inte varit mottaglig. Det tror jag verkligen inte. Kanske om det, jag vet inte vad som skulle ha hjälpt egentligen på mig i en sån där situation faktiskt. Jag var helt övertygad om att jag skulle, om jag inte ställde upp på det här, så skulle jag liksom bli evigt fördömd. Det var inte bara det här livet liksom. Det var ju för all framtid, så skulle jag bara vara för evigt fördömd, så va.
Mm.
Det är ju det som är det så djävulusiskt med den där idén om mig, när man återföds och återföds på gång liksom. I kristna sådana här sammanhang, då har man, det finns bara en station, antingen helvetet eller himlen liksom, men här är ju för evigt, så mer evig plåga i och för sig. Mm. Det kanske är i helvetet också, men ja. Men det var liksom, ja, Det var liksom en evigt upprepande och elände som skulle hända om jag inte ställde upp på det här och försökte komma ur det här då. Så att det...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, så det var ju också så efter den här behandlingen då, det ska man ju tycka att man skulle ha, kanske ha... inte vara så pigg på att fortsätta med det hela, men tvärtom, jag var ju, blev ju faktiskt mer liksom fundamentalistisk och fanatisk än jag var innan. Så jag blev verkligen så här, jag skulle säga så här, när man pratar om hjärntvätt så är det just det här som är hjärntvätt. Om man, det är inte allt i en sån här process som man skulle kalla hjärntvätt. Men det här är ju det som tycker jag uppfyller kriterierna. Det är liksom, man blir mer eller mindre fängslad, man blir liksom berövad sömn, mat. Man fick ju äta resterna efter de andra. Det var liksom ris och sallad oftast. Och havregryn och socker och mjölk på morgonen. Och jag gick ju ner 10 kilo under den här tiden. Och det är ju så, man berövar folk sömn, mat och kontakt med omvärlden. Och man bryts ner sakta och ska erkänna synder. Och det var ju det som hände med mig hela den här processen. Så att man kan väl säga att då blev jag hjärntvättad på det klassiska viset. Så.
Hur såg det här ut från din omvärld när du sedan har pratat med dem
då hade jag ju redan tappat kontakten. Jag tror inte det var någon av mina gamla vänner som ens visste att jag var i Köpenhamn. Så.
Och familj?
Ja, min mamma då. Men hon var ju på ett sätt... Hon gjorde ju på ett sätt rätt. Hon var ju aldrig aggressiv och negativ till min inblandning i det här. Men hon var väldigt orolig så. Det var hon. Men hon höll ju kontakten och uttryckte sin oro. Men hon försökte aldrig övertala mig att lämna. Så. Och då hade jag ju brutit kontakten med henne.
Hur länge var du med i den här sekten då?
Ja, jag har ju... aktiv i 10 år. Från 1980 till 90. Och sen blev min dåvarande fru utesluten då, slutet av 89. Och i den vevan så flyttade vi från Göteborg då och kom bort från den här miljön då. Men sen var vi var ju fortfarande i tron så att säga när det gäller det här. Vi trodde på det hela, men vi hade kommit fram till att den här organisationen är kast. Det är organisationen det är fel på, det är inget fel på läraren då, så att säga. Det är ganska vanligt med de som lämnar framförallt scientologin, tror jag. Det är någonting med den här ideologin som är ganska lockande, tror jag. Det är svårt att släppa taget om det. Men sen så... För det som gjorde då att jag faktiskt släppte i taget om idén, det var ju att jag ville ju få veta mer av de här hemligheterna som fanns högre upp. Jag hade ju nått den här nivån som man pratar om, OT3, där när man pratar om skapelseberättelsen och som det sägs och de här science fiction-historierna då. Så jag kände ju till det, men jag ville veta mer och då... När internet kom 93-94 då, så var jag en av de första som skaffade internet. Och då fanns det ju liksom, började man få lite information. Och det fanns en grupp då som på Usenet hette det. Det var så här bulletin boards typ. Men då fanns det alt.religion.scientology och där fanns det en massa människor som... Dels scientologer men även avhoppare och andra kritiker. Och där spreds det också väldigt mycket sån här kritik. Så när jag började läsa det där då blev ju liksom... Först försvarade jag mig mot allt det här som var negativt. För jag ville ju försökte få fram då om det fanns någon som kunde dela med sig av de här hemligheterna högre upp då. Men till slut så började de här kritiken och historierna från avhoppare började liksom tränga igenom mitt mentala försvar. Jag minns det väldigt tydligt. Det var som en blixt från klar himmel när jag plötsligt bara en dag insåg att det här är bara bluff och båg, Scientology. Det var precis, och det var liksom som hela världen bara vändes i 180 grader. Så plötsligt så var jag jag kom från en mental värld till en annan på nolltid liksom. Och plötsligt så såg jag allt väldigt tydligt hur herregud, vad har jag hållit på med? Liksom. Ja,
hur var det? Hur mådde du då?
Ja, det var inte så. Det var både en lättnad men också väldigt obehagligt. Så var det, men det var ju som om man levt i en psykos i 15 år nästan.
Mm.
Det var som om man levt i en drömvärld och plötsligt så tillbaks till verkligheten. Så. Och det var väldigt uppenbart. Men det, samtidigt så var det en lättnad, så var det ju också, herregud, vad har jag gjort? Liksom, den känslan av att alla de här åren, vad fan har jag gjort? Liksom, 14 år av mitt liv, och sen då hade vi också dragit på oss en massa skulder så, för att betala allt det här. Så det var, och sen vad ska jag tro på nu? Och, ja, det var liksom hela mitt liv var förstört, då kände jag. Det här kommer, jag kommer att, det är kört liksom. Det var den känslan. Vad gör man nu? Och sen, jag försökte ändå hitta någon slags, någonting att hålla mig i då. Jag trodde att det fanns kunskap om det här utanför då. Jag tänkte att alla fattar ju det här liksom. Så att, men när jag sökte hjälp och information så fanns det faktiskt inte mycket att veta. Det är väl därför jag har ägnat så mycket tid åt det här. För att sprida, liksom, för den här informationen, den här kunskapen, den fanns inte då riktigt. Det är väl därför jag första 15 åren av mitt vuxna liv ägnade åt sekten, och de 20 åren efter det har jag ägnat åt att försöka förstå vad det var som hände, liksom, kan man säga.
Men du, var din fru med på den omvändningen, eller?
Ja, hon var väl lite senare i det hela, men då fick jag ju tag i så, böcker och information och som jag läste, och sen fick hon läste också, så att, men vi skilde oss också i den vevan, så det var ju liksom allt bara, mitt gamla liv bara kraschade, så kan man säga.
Ni hade ju barn också, eller hur?
Mm, ja, precis.
Hur var det? Hur var det att vara förälder inom ramen för en sekt?
Ja, det är ju väldigt så här knepigt. Alla sekter har ju någon idé om barnuppfostran då, oftast. Eller inte oftast, det har man. Och scientologernas idé om barnuppfostran är ju att det är bara vuxna människor i små kroppar, liksom.
Mm.
Man kan ställa samma krav på en litet barn som på en vuxen människa egentligen. Så liksom gråt och allt sånt här, det är bara, nej, vad fan, dramatisera inte. Det blir så här extremt höga krav på barnen. Så det, och synen på barn är hemsk, skulle jag säga. Och jag vet ju att det är många som, barn som växer, nu, mina barn har väl klarat sig ganska bra, tror jag. Det var ju egentligen bara den äldste som utsattes för uppfostran inom ramen för scientologin. Då var de andra barnen, föddes ju i sluttampen av vårt engagemang, och han liksom aldrig ta del av det riktigt. Så. Men jag vet det är många som växer upp i det här som mår verkligen skit. Och brottas än idag med allt som kan uppstå i det här när man växer upp i en sån här rörelse. Så, och det är, ja, jag har precis tittat klart på alla de här Knutby-serierna nu. Och kan vi säga att det är värt att titta på dem verkligen. Speciellt Uppdrag granskning, för att när föräldrarna också pratar om hur man har behandlat barnen och hur barnen har upplevt det hela, det är liksom, det borde vara obligatorisk tittning för alla som jobbar med barn och, skulle jag säga, och skola och socialtjänst och föräldrar också. Så att det som händer när man är med sån här, man lyder blindt, så, och om ideologin säger att man ska typ aga sina barn, det sa man inte i scientologin. Det är ju en ganska vanlig idé inom kristna och sådana här sekter, att man gör det även om det tar emot. Man tror ju att man liksom gör något gott med all behandling, gör man ju för barnets bästa, men det är ju själva verket övergrepp som görs liksom.
Mm.
Det, och det just inom scientologin, just där de här höga kraven, man har liksom ingen empati för att barn gråter eller är ledsna, typ så. Det är bara liksom man dramatiserar och skärp dig, typ. Det är den attityden som man förmedlar så.
Ditt äldsta barn, kan han eller hon reflektera, alltså finns det minnen kvar från den tiden och så, eller?
Nej, inte så, inte på det sättet, tror jag. Det är väl jag har pratat med honom och men han, det är liksom inget som han har hängt upp sig på eller så, som han har uttryckt i alla fall, så det är vad jag vet. Men det är, och jag tror ju, hoppas att det är, alltså det är inte de här, jag ser ju inte de här problemen som jag stöter på med människor som i mitt yrke då, när jag möter människor som har växt upp i det här och så, han har ju inget av de tecknen, så att säga, ändå. Så att, han brottas ju inte med liksom den här dåliga självkänslan och själva hatet som många har liksom när de lämnar då. Så det, nej, jag tror att vi ändå har, att det kom undan med blotta förskräckelsen så, när det gäller mina barn då, vilket jag är glad för. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom utsatte honom. Jag släpar ju med honom till USA till exempel då var han bara 9 månader. Och då fick jag, för att jag skulle gå på kurs och göra de här nivåerna i USA där. Och det var bara han och jag. Och han var ju från 7 på morgonen till 10 på kvällen var han ju liksom in. Då skickade jag in honom i nursery där, som någon dagmamma som tog hand om alla där. Så han sov ju varje kväll när jag hämtade honom. Och vi såg ju knappt varandra på flera månader där.
Och var hans mamma också där då? Alltså?
Nej, hon var inte där. Det var bara han och jag då. Sen kom hon efter 3 månader och då... Ja... Då kände han knappt igen henne. Så, så att det var... Nej, men det är väl det som jag tänker. Men det har han inget minne av. Så, sen, men det har väl satt något spår. Så, men jag... Svårt att säga. Så. Men vi har en jättebra relation nu idag, tycker jag ändå. Då.
Men det betyder också att du hade kanske inte så mycket som förälder. Som, när du fick den här helomvändningen på... din livssyn och världssyn, så var det inte så mycket i föräldraskapet som du också fick ompröva då, låter det som, utan...
Nej, det är som tur här. Jag vet inte hur jag skulle kunna leva med mig själv när jag lyssnar på de här Knutby-föräldrarna, och jag vet ju andra föräldrar också som har utsatt sina barn för, men det måste vara svårt att leva med, men det och vad ska man säga, men när man är inne i det där, då man lyder, man gör det som man tror är bäst för barnen. Och det är ju en hemsk insikt att sen upptäcka att när den här, det jag har gjort är ju övergrepp. Så. Det är inte så mycket att göra. Va? Man måste ju ta något slags ansvar för det också, som förälder, så, och göra det man kan för att reparera det då, va? Men det är många, jag möter ju många då som har vuxit upp i det här, de har väldigt svårt att förlåta sina föräldrar också så, va, för det här, men en del, det är knepigt ur många perspektiv, just det här att man, en del är väldigt snabba, förlåt, jag förstår att de gjorde det här, men då blir man ju inte heller klar med upplevelsen, va? Man måste ju ändå man har ju själv blivit utsatt, om man bara lägger allt på sig själv då, om föräldrarna är utan skuld, så då får man ju stå där själv med all skuld liksom. Så det är samtidigt som det är ju, ja, du förstår, det är liksom det är väldigt, det är en svår situation specifikt för barn och föräldrar liksom, när de båda är med och de utsätts för de här sakerna och växer upp i det. Och det borde finnas något så här nästan. Jag tror mycket på det här medlings. Jag har aldrig testat detta, men jag tror att det är många som skulle kanske må bra av föräldrar och barn att träffas och liksom, både som förövare och offer och prata om de här sakerna. Så det tror jag.
Är det något du vill lägga till innan vi sätter punkt för idag?
Nej, men det är väl om man nu som det är det som jag tycker är viktigast, det är ju om man som förälder då upptäcker att ens barn är på väg in eller har redan är långt in i en sån här rörelse, så att inte ge efter för den här magkänslan och börja bli upprörd, och utan man måste ha lite is i magen, ta reda på mer för att inte tappa kontakten. Det måste finnas en livlina tillbaks till omvärlden. Så. Och som förälder är man den som har bäst möjligheter att vara den livlinan. Så tappar man kontakten med föräldrarna så är det väldigt svårt att nå tillbaks. Så. Och det är väl det man måste tänka på, att de flesta lämnar ju såna här rörelser. Också. Går man med i ungdom, de allra flesta lämnar de här rörelserna också. Det är väl en bra sak också att ha med sig, tänker jag, att det är som en tröst att de kommer att lämna, och hur man beter sig från att de går med tills de lämnar, det är ju väldigt avgörande för hur man ska ha, hur relationen blir sen så. Och hur snabbt det kommer att gå. Man kan tyvärr av ren omsorg och oro liksom förlänga den här processen. Så att ha is i magen, ta reda på mer, kontakta de som har kunskap om det här och få lite råd innan man ger sig in och ska försöka rädda sina barn. Så.
Hur reagerade din mamma när ni kom ut?
När vi blev klara.
Ja, kom ut.
Ja, precis. Ja, jo, men hon blev ju lättad och sa att hon hade ju, ja, jag var så orolig och det var skönt att du är så. Det är såklart så. Och hon hade ju försökt dölja sin oro så mycket som möjligt. Då, men jag förstod ju att hon var orolig. Men trösten var ju, hon var aldrig liksom. Det blev aldrig jobbigt när man träffade henne, och det är det man måste försöka undvika, att tänka att man att för det, tappar man kontakten så blir det mycket mycket svårare sen.
Tack Håkan för att du delar med dig av det här till oss idag.
Ja, tack själva.
Din bok har vi ju tipsat om tidigare, Radikalisering, som finns att köpa i internetbokhandlarna till exempel. Så för den som vill läsa mer, så läs där. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och tills dess så kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna, och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.